Ja, jag tänkte att vi skulle läsa ifrån Lukas evangeliets 19 kapitel. Vi ska läsa två bibelsammanhang till inledning. Från Lukas evangeliets 19 kapitel. Står så här ifrån vers 1. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och likadant ifrån Filipperbrevets tredje kapitel. Filipperbrevet 3. Står så här från vers 10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt skall Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Amen. Tack kära Herre att du ska välsigna ditt eget ord på våra hjärtan den här förmiddagsstunden. Tack för att du ska låta din heliga ande få tala till oss Herre och levande göra ordet. Och du ska låta det också bära den frukt som du har ämnat att det ska göra. Himmelske Fader, jag ber dig i Jesu namn. Amen. Jag har... På samma sätt som man kan tycka om att lyssna på icke-kristen musik eller icke-kristna artister så tycker jag om att ha alltid varit intresserad av idrott ända sedan jag var liten. Så jag tyckte om att idrotta och spela fotboll. Det gjorde jag långt upp i åren. Bara 5-6 år sedan så var jag tvungen att sluta på grund av ett knä. Spela innebandy har jag gjort över 50 år och gör det fortfarande en gång i veckan. Där jag undrar om så är vi ett gäng ungdomar från 18 år upp till mig som är 67 år gammal. Och det är jag som har hand om det där, så att jag och Josua, vi är med i den där gruppen då med både yngre och äldre. Och det känns som att det är en evangelisationsmöjlighet att få träffa de här ungdomarna och även de här gubbarna då. Det är en gubbande egentligen från början. Och jag har alltid också varit uppskattat idrottsliga prestationer. När man ser människor på något sätt presterar kanske över sin förmåga och gör saker och ting och når mål och målsättningar som de kanske inte hade förväntat sig. Jag tycker det är intressant att se människor utvecklas och på något sätt nå längre och nå sina målsättningar. Det finns ju mycket sånt här som förekommer på TV. Det finns ett program på TV som heter Elitstyrkan där män och kvinnor pressas över sin förmåga när det gäller både fysiskt och psykiskt. Och det är intressant att se hur människor kan kämpa och på något sätt överträffa sig själva i de här situationerna. Det finns en light-version av det här programmet som heter Kompani Svan, där Gunde Svan får kändisar att 12 kändisar så har man skräddarsytt en militärutbildning för de här personerna. Och de här kändisarna då får de delta i både fysiska och psykiska utmaningar av de här två programledarna då. Det är Gunde Svan och sen Mikael Tornving. Och det är intressant att se hur de utvecklas och på något sätt förbättras hela tiden. Och själva konceptet för det här programmet, det lyder så här. Att deltagarna ska kunna bli en bättre version av sig själva. Att man som individ ska kunna bli en bättre version av sig själv. Är det någonting som på något sätt som när vi hör just det, den meningen, är det någonting som kan tala till oss som kristna också? Att även vi skulle kunna bli en bättre version av oss själva. Finns det saker och ting i våra liv där vi känner att vi ska kunna bli bättre på? Skulle jag kunna bli bättre på att hålla kortare predikningar? Ja, jag brukar försöka det. Skulle man kunna bli bättre på att hålla tider och komma i tid? Ja, man skulle kanske säkert kunna försöka och bli bättre på det också. Ja. Det finns säkert mycket som vi själva känner att jag skulle behöva bli bättre på det här. Jag skulle behöva bli bättre på att vara frimodig. Att vittna om min kristna tro. Kanske bli bättre i bönelivet, i det sociala. Jag menar, det är säkert många områden vi kan känna att vi känner att vi skulle behöva bli bättre på. Och själva grundförutsättningen för att man ska kunna bli bättre på någonting, det finns en grundförutsättning. Och det är att man inser att man behöver bli bättre på det. För att annars så blir det aldrig någon utveckling om man inte känner att jag skulle behöva bli bättre på det här. Så det är själva startskottet. Och det är själva grundförutsättningen att man ska kunna bli bättre, en bättre människa, en mer fullkomlig människa. Och Paulus, som vi läste om i inledningen, han hade insikt om det. Han insåg, trots om vi ser på Paulus så kan vi tycka att han var en fantastisk människa, en andlig människa. Men han upplevde det inte på det sättet själv. Utan han kände att han behövde sträva vidare och utvecklas för att bli en bättre människa. Jag har det inte ännu, sa han. Men jag sträcker mig mot det för att det ska kunna bli verklighet i mitt liv. Att jag ska kunna bli en bättre och mer fullkomligare människa. Men nu är det på det sättet att även om du och jag skulle bli en bättre människa och en bättre version av oss själva, så förändrar det inte Guds sätt att se på oss. För han ser på dig och mig genom Jesus Kristus. Och när han ser på dig och mig genom Jesus Kristus, så ser han på oss på samma sätt som han ser på Jesus. Och det är det som är det fantastiska när det gäller frälsningen. Att Gud har faktiskt överseende med att vi brister som människor. Och att vi saknar saker och ting. Att vi inte når ända fram. Och det är det som kallas för Guds nåd. Det står så här i Efesierbrevets andra kapitel. Efesierbrevet 2, från vers 8 står det så här. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Om nåd är vi frälsta. Jesus, han har dött för oss på korsets trä. Han har burit vår synd. Han har burit vår orättfärdighet. Han tog på sig det. Han var beredd att gå i döden för att du och jag skulle kunna få uppleva frälsning. Jesus har dött på korset för våra synders skull. Av nåd är vi frälsta. Av nåd. Det är bara nåd. Så det förändrar egentligen ingenting för Gud att vi om vi blir bättre människor. Därför det är på något sätt det Jesus har gjort på korset, det liksom det drar ett streck över alltihopa. Synden, den är borta i Guds ögon. Så det är fantastiskt. Men trots att du och jag är frälsta bara nåd, när man läser Guds ord så får man ändå det intrycket av att Gud faktiskt vill att vi ska bli bättre människor. Inte för att det förändrar någonting när det gäller hans sätt att se på oss, men han har en tanke med det. Han vill något. Det står så här ifrån Matteus evangeliets femte kapitel till exempel. Och det är Jesus som har den här uppmaningen. Matteus 5 och 48. Matteus 5 och 48. Var fullkomliga. Så som er fader i himlen är fullkomlig. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Alltså det är en tydlig och klar uppmaning om att Jesus har en slags tanke och plan med oss som troende människor. En slags inriktning, en vilja. Han vill att det ska ske en förbättring. Att vi ska bli fullkomliga människor. Och tittar vi på Filipperbrevet 2 och 12. Så ser vi att det på något sätt. Att det, frälsningen är en pågående process i våra liv. Så att jag menar det, vi blir inte frälsta. Och sen så är det på något sätt som att allting bara flyter på. Och det blir ingenting mer, utan frälsningen är på något sätt startskottet för någonting i ditt och mitt liv och som kristen. Det står så här i Filipperbrevet 2 och 12. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Arbeta med fruktan på er frälsning. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord. Det är klart att som troende människa så vill man ju dela med sig av sin tro. Och det kan man ju göra på olika sätt. Dels genom att man vittnar om sin tro. Och det är viktigt. Det ska vi göra. För det är endast genom förkunnelsen och vittnandet, trons förkunnelse, predikan och genom att berätta om Jesus som människor liksom förstår vad det handlar om, att det är Jesus det handlar om. För det finns många goda människor runt omkring oss men som inte är troende. Så det är viktigt att man delar med sig av sin tro i alla olika sammanhang. Men som det står här också, vi har möjlighet att vara ett vittnesbörd som människor. Hur vi beter oss, hur vi är ute bland människor. Att människor ser på oss var och en, och det tror jag de gör. Att vi har någonting som inte de har. Att vi har en kärlek som inte de har. Du utstrålar en kärlek där du går fram. Du utstrålar frid där du går fram. Var så säker på det. Och det är ett starkt vittnesbörd i denna mörka värld som vi lever i. Att vi är ljus för Herren. Vi är stjärnor som lyser för människor och som leder människor fram. Gud välsigne oss var och en också ta det på allvar. Därför att det är ju vårt sätt att vara. Den atmosfär som vi sprider där vi går fram. Och de gärningar vi gör, det är det som är vittnesbördet, blir vittnesbördet för människor. Och så kan de då dra den här slutsatsen, ja men han är ju en kristen. Och på samma sätt som när vi misslyckas ibland, för det kan vi ju göra naturligtvis. Kanske människor tänker, jaha, och han ska vara en kristen. Alltså det är ett sånt ansvar som man känner att man har som en troende människa. För det handlar inte bara om oss var och en. Vi har ett ansvar. Det handlar om de vi möter, de människor som vi har runt omkring oss. Det ligger på vårt ansvar. Det är ett jättesvårt ansvar. Det är ett tungt arbete på så sätt. Man måste ständigt tänka på vad man säger och vad man gör. Så att man inte förstör och bryter ner någonting för Guds verk och för Herren. Så man kan inte vara självisk och man kan inte vara vad ska man säga, ofräsch ute bland människor. Utan man har ett ansvar att få tänka på det som hör Herren till. Vara fullkomlig, precis som Gud är fullkomlig. Och avgörande för om man ska kunna bli en bättre människa, som jag sa, punkt nummer ett. Det är att man inser att man behöver det. Punkt nummer två. Det är att man inser och förstår. Eller upptäcker. Ja, men det här vill jag ju. För vill man inte det, då blir det ingenting. Och det här är alltså en förvandling. Att arbeta på sin frälsning. Det är en förvandling som på något sätt startar när man blir frälst. Och det kommer pågå genom hela livet. Vi kommer aldrig bli fullkomliga rent vad ska man säga. Synden har sina verkningar i våra liv och vi faller ibland och vi kan säga saker och ting som vi kanske inte borde säga och så. Jag menar, det är sånt som kommer att ske, men inriktningen ändå att man vill det. Och den här förvandlingen, hur ska den kunna ske? Ja, hur skedde den i Zacchaeus situation? Hans liv total förändrades när han fick det personliga mötet med Jesus. Det personliga mötet med Jesus. Vi befinner oss i advent, i väntans tider, där vi också välkomnar Jesus, precis som man gjorde när Jesus red in i Jerusalem, en text som man brukar läsa i samband med advent också. Där man välkomnar honom. Och Zacchaeus, han välkomnade Jesus in i sitt liv, in i sitt hem. Och han upptäckte i mötet med Jesus, när han välkomnade honom in i sitt liv, så upptäckte han att här finns det någonting som behöver förbättras i mitt liv. Någonting. Vi vet inte om han hade försnillat pengar eller lurat människor. Han var ju tullindrivare, det står inte exakt så. Men han nu på något sätt så antyder, om det är så att jag har gjort det, Då ska jag betala tillbaka mångdubbelt igen. Och det hade han säkert gjort. Men det vet vi inte. Det ska vi låta osagt. Han ville börja förändra sitt liv. Mötet med Jesus. Mötet med Jesus kärlek förvandlar en människa. Och en process börjar. Jag vet inte om ni har sett eller hört det någon gång. Men jag har sett det flera gånger. Och hört det vid ett antal tillfällen. När två människor möts och man blir förälskade i varandra, och så säger den andra människan så här, eller den ena människan, eller ja, kanske båda människorna då, men jag har hört en människa säga så här: du får mig att vilja bli en bättre människa. Karin, du får mig fortfarande att vilja bli en bättre människa, trots att vi har varit gifta i 40 år. Kärleken får dig och mig att vilja bli en bättre människa. Det är kärleken som förvandlar oss. Och som får en människa att vilja bli en bättre människa. Det är Jesu kärlekens liv. När Jesus kommer in i ens liv, så vill man bli bara, förändras och bli honom till behag. Därför man känner, ungefär som Petrus sa i samband med fiskafänget där: Jesus, jag är en syndare, vik bort från mig. Har jag för mig att det var i den situationen i alla fall. Men han säger det vid ett tillfälle att jag är en syndare. För det är så på något sätt som man som syndare kan uppleva i kontakten med Jesus. Och det är därför som många människor inte vill närma sig Jesus, för man vill behålla synden i sitt liv. Men du och jag som har upplevt Jesus, hans kärlek, hur underbar han är, hur fantastiskt det är att få tillhöra honom. För oss är det så naturligt att vilja bli en bättre människa och bli förvandlad av honom. Man måste vara beredd att förändras och vilja bli en bättre människa. Och det är ju, vad är det sker någonting? Var någonstans sker det när det gäller vad du och jag säger? Och hur vi handlar? Och de beslut vi tar etc. Vad är det som styr dessa saker och ting? Att göra bra saker och göra dåliga saker. Var äger det rum? Jo, det är i tankevärlden. Det är våra tankar. Det är våra tankar som styr oss. Ibland så styrs vi impulsivt av saker och ting. Men ofta så är det våra tankar där vi planerar saker och ting. Och där vi som får oss att dra slutsatser och säga saker och ting. Det är tankarna i tankevärlden. Så här står det från Romarbrevets 12:e kapitel. Romarbrevets 12:e kapitel. Ifrån vers 2. Anpassa er inte efter denna världen. Anpassa er inte efter denna världen. Ni vet hur det är i världen och bland världens människor. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Det är så här långt vi har kommit i prediken. I prediken kan man väl säga. Vad Gud vill? Jo, det som är gott. Det som behagar honom. Och det som är fullkomligt. Vi vill göra det som är gott, Gud. Jag vill göra det som är gott, Jesus. Jag vill göra det som behagar dig, Jesus. Och jag vill göra det som är fullkomligt, Jesus. Det är min bön och det är min längtan. Och jag vill det. Då är processen igång. För varför? Jo, för då har vi välkomnat Jesus. Då har vi välkomnat honom. Då har vi bjudit in honom. I våra hjärtan, i våra tankar. Då är det advent. Välkommen Jesus. Gör det som är gott. Gör det som behagar dig. Gör det som är fullkomligt i mitt liv. Du är välkommen Jesus. Du har fria händer. Du har fria händer. Inte min vilja, utan din vilja Jesus. Första Korinthierbrevet 2:16. Första Korinthierbrevet 2:16. Står så här. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Det är tankevärlden det sker. Det är tankevärlden som styr dig och mig. Våra handlingar, våra gärningar, de beslut vi tar. Allt vi gör sker i tankevärlden. Gode Gud, låt oss tänka Kristi tankar. Hur hade du gjort Jesus nu? Hur tänker du Jesus? Åh Jesus, vad ska jag göra nu? Vad ska jag säga nu? Hur tänker du Kristus? Hur tänker du Jesus? Det är ju ett samspel med Herren det handlar om. Vi lever, du och jag som troende, i en, vi befinner oss och lever i en levande relation med Herren. Där vi kan ständigt och jämt prata med honom, kommunicera med honom. Vad säger man? Studsa. Som ett, ha honom som ett bollplank. Hur tänker du Jesus? Jag tänker så här, men du kanske tänker annat. Vad vill du? Tänka Kristi tankar. Förändrade tankar handlar om att tänka på samma sätt som Jesus gör och skulle ha gjort i den här situationen. Och det på något sätt det förändrar så mycket. Det förändrar så mycket. Det blir en total förändring i våra liv och hur de beslut vi tar och hur vi lever om våra liv. För som människa, jag sa tidigare här, som kristen har man ett ansvar. Det är bara så. Det är ju inte någon räkmacka att vara troende människan, utan det här ansvaret. Ni vet, när man ska ta ansvar för saker och ting så är det alltid förknippat med förpliktelser. Det är så. Ja, jag vill ta ansvar ute och köra bil. Jag vill bli en bättre bilförare. Men jag vill ju inte hålla hastighetsbegränsningarna för det. För ibland så har jag lite bråttom. Och ibland så... Nej, det på något sätt... När man ska ta ansvar för saker och ting så förpliktar det också att man gör någonting. Att man lever upp till någonting. Det står så här. Som en hjälp och en uppmaning till oss varje dag. Ifrån Romarbrevet 13. Romarbrevet 13 ifrån vers 13. En uppmaning till oss. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till. inte med festande och drickande, inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Att ikläda sig Jesus, att välkomna Jesus in i sitt liv, det är att ikläda sig honom. Att gå i Jesu kläder och Jesu skor. Man tänker så här ibland, tänk vad annorlunda det skulle ha blivit om Jesus hade funnits här och nu. Bland mitt ibland oss. Vad det skulle förändra saker och ting. Men han är ju mitt ibland oss. Han är ju mitt ibland oss. Med sin heliga ande. Och han bor i våra hjärtan. Och han finns i vår tankevärld. Han är mitt ibland oss. Men han är inte bara en person. Utan han är många. Vi tillhör alla Kristi kropp. Vi är alla delar utav den. Och vi har alla olika uppgifter. Och när vi sprids ut härifrån idag. Så är vi inte ensamma, utan Jesus är med oss, den heliga ande är med oss, han är med dig. Och han vill använda dig i det lilla, i det stora. Det är fantastiskt. Och för varje människa du möter så innebär du någonting. Och jag tror att du innebär någonting positivt. Därför att vi har iklätt oss Jesus. Vi har välkomnat Jesus. Jesus lever i oss. Och Jesus bär frukt i våra liv. Och det står också så här som en tydlig indikation när det gäller att klä oss i Jesus i Kolosserbrevet 3 och 12. Och det är det här som blir så en tydligt vittnesbörd för människor som vi möter och som vi möter i vardagen och alla de människor som på något sätt finns i våran omgivning. Det står så här: som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er. Ni ska alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Det är som andens frukter. Det är många gånger mäktigare än en predikan när man möter en sån människa med tanke på hur det ser ut i vår värld. Och där får du och jag vara med. Därför att vi äger detta i våra liv. Det finns där. Kanske inte tänker på det. Vi tittar ut oss i spegeln och säger: åh, vilken medkänsla jag ser där. Det är inte så. Men det finns där. Och det finns där. Så människor som ser det när de möter dig och mig. Och det blir en stark predikan. Och det är någonting som vi på något sätt ska leva i och på något sätt bära frukt i. Men till avslutning. En predikan vore ju kanske ganska frustrerande. Man känner, hur ska jag kunna nå fram till det där? Och jag känner ändå att jag inte kan nå fram på något sätt. Ska jag behöva göra allting det där som pastorn säger? Nej, men det är för att vi ska förstå att det här behovet finns hos oss. Och att Gud vill se det här hos oss. Men han har också någonting. Han vill hjälpa oss. Han har ju den heliga ande, hjälparen, som han har gett oss. Och det står också så här i Romarbrevet ifrån 8:28. Vi ser att det är ett... Romarbrevet 8:28. Det står så här: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Alltså Gud hjälper oss. De som han har kallat efter sin plan. Han har kallat dig och mig efter sin plan. Till de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Det är Gud som formar oss. Han formar oss. Det är Gud. Det är Guds verk. Vi får lita på honom. Men vi måste också vara villiga och välkomna honom och säga: här är jag, Gud. Okej, jag förstår att det är inte helt smärt, kanske smärtfritt att bli formad. Och kanske det här leret som jag är, det kanske måste klumpas ihop en gång till och så du får forma om mig. Men jag vill det, Jesus. Jag vill låta mig formas av dig. För det är det som är din tanke. Därför att det är din tanke, Gud. Du har utvalt mig och du har bestämt mig till att formas efter Jesu avbild. Du har kallat mig efter din plan. Och det är inte alltid smärtfritt. Det kan jag vittna om. Ibland så kan det göra riktigt ont om man möter saker och ting som, och det har du säkert upplevt också, man möter saker och ting som kan vara smärtsamma. Man ser på de här elitsoldaterna som jag nämnde om i början här. Vilken smärta de genomgår och vilka tyngder som läggs på dem. Och när de tror att nu orkar jag inte längre, nu når jag inte längre, så läggs det på ytterligare tyngd på dem. Och så kan det vara som kristen också. Därför vi är också kallade att bära Kristi kors. Och det är inte alltid så enkelt. Men Gud, han vare sig frestar någon människa eller lägger på någon människa mer än vad den människan orkar att bära. Så är det. För han älskar oss. Han älskar oss. Men han formar oss också. Det är kärlek ifrån Gud. Och för att det oförgängliga guldet ska kunna bli rent och oförstört, så behöver det luttras ibland. Det behöver luttras för att renas. Och så är det ju. Det tycker jag man har upplevt som troende människa. Men i slutändan så bringar det härlighet och någonting fantastiskt. Det blir förhoppningsvis till en förbättring ändå. Man får lämna mycket skräp bakom och man får gå vidare som troende människa. Och bli kanske en ännu tydligare, tydligt lysande stjärna för Herren. Det är så. För det är det som är vår uppgift. Det står så här i Psaltaren 37:5. Jag citerar det lite snabbt. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Han skall göra det. Det är han som gör det. Det är inte du och jag. Men vi får välkomna honom. Välkommen Jesus. Du får fria händer. Välkommen. Och till sist. Andra Korinthierbrevet 3:17. Innan jag säger amen. Meningen med den här predikan är ju inte att man ska känna sig nedtryckt. Utan man ska se, vänta nu. Det finns någonstans, jag ser ändå ett ljus någonstans där. Och det är mot det ljuset jag vill sträcka mig. Oavsett min situation här och nu och vilka tyngder jag än har och hur jag än upplever kanske predikan som man kan uppleva den som hård eller så. Men det är ändå för att visa att det är dit vi ska. Vi ska vända oss mot ljuset. Vi ska sträcka oss. Jag lämnar allt det gamla bakom, säger Paulus, och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag tror att det är det sant mänskliga. Att sträcka sig mot det som ligger framför, mot ljuset, det hoppfulla. Och på något sätt vilja lämna det mörka bakom sig. Det står så här i andra Korinthierbrevet 3:17. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar hans härlighet, förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Herren. Det är en förvandling som sker. Första förvandlingen när vi sa vårt ja till Jesus. Så då på något sätt då vänder vi om till honom. Och nu går vi mot honom. Och han går mot oss. Vi välkomnar honom. Och i den här processen så sker det en ständig förvandling. Var så säker. Det gör det. Vi blir mer och mer lika Jesus. Precis på det sätt som Gud har tänkt. Det är det som är planen. Vi kommer aldrig undan det om vi vill följa Guds ord. Det är inte alltid lätt, men det är alltid det bästa. Att bli en bättre version av sig själv. Att bli lik Jesus. Amen. Tack käre Jesus, jag prisar dig och ärar dig och lovar ditt heliga namn, Herre.